Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
That's the wrong information, Makoto. Samma information som Real Madrid fick utav Kylian Mbappé under det senaste halvåret.
Det var fel. Han skulle inte komma.
Halvåret, senaste typ 2-3 åren, en hel barndom, ett helt liv. Nej.
Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Det blev inte mycket av det.
Nej.
Nej. Och det är där vi ska börja, för det är det vi ska prata om. Vi ska prata Silly, du och jag i studion. Vi ska nog få en uppringare eller två också under timmens gång här. Det ser jag fram emot. Kylian Mbappé, hur kändes det i magen när liksom beskedet kom? Jag vet att du har varit väldigt peppad på Kylian i den vita tröjan under många månader.
Ja, alltså år faktiskt. Ja. Alltså man har varit inställd på att det ska varit skrivet i stjärnorna att han ska dit. Problematiken här i hur det här går till. Alltså man kan diskutera hur att PSG agerar som en klubb utan en sund självbild och utan någon form av självrespekt när man ger en spelare, alltså direkt befogenhet att styra sportchefsval, tränarval och spelarrekrytering. När man ger den typen av privilegier till en spelare bara för att desperat behålla honom, när man kopplar in Frankrikes president och ja, Qatar som land i situationen, absolut, det går att säga jättemycket om hur de har agerat och pengarna, absolut, Real Madrid var redo att splasha hur mycket pengar som helst på honom också, så att det, det som han väljer är ju inte pengarna han väljer ju för den, alltså ja, grogrund till megalomani som man får nu på något sätt, grogrund till storhetsvansinne. Det är en sak att han väljer att stanna i PSG. Problemet i det hela som gör att Real Madrid är liksom ilskna, förvånade, och han mer eller mindre just nu är en persona non grata i Real Madrid från att ha varit en frälsare för en vecka sedan, det har att göra med att han ska muntligt ha sagt att han vill till Real Madrid. Han ska ha sagt det tidigare, han ska ha varit överens med Real Madrid. Real Madrid valde att inte gå för Erling Braut Haaland, att avvakta i den historien, för att man visste att vi har Kylian Mbappés ord på att han kommer. Sen är det förvånansvärt att den ordförande Florentino Perez, den affärsmannen, inte bara går på Kylian Mbappés ord. Att han inte har någonting skrivet någonstans, att det inte finns på papper, att det inte finns någon form av klausul lik den som Figo blev tvingad att hamna i Real Madrid på. Han trodde ju inte det var aktuellt ens att hamna, att Florentino Perez skulle bli president då. Och då är det därför han skrev på det här med då, om Perez blir ordförande. Det blev han. Figo blev på nästan tvingad då att göra den här förbjudna flytten. Mbappé hade ju ingen sån tvingande omständighet. Men det är just att han vänder på en femöring på det här sättet och sätter Real Madrid i den situationen. Och nu då två gånger tackat nej till klubben som ska vara hans barndomsdröm. Första gången 2017 när han sände, jag är inte redo, jag vill fortfarande spela för Paris. Andra gången nu när han fortfarande känner att han är en parisare och inte färdig med där han ska i PSG. Men om han inte känner sig färdig, säg det direkt. Skriv liksom, bli inte överens med två klubbar samtidigt och gå inte ut därefter och säga att ja, man är tacksam för att Real Madrid har gett mig möjligheten och håller på dem i Champions League-finalen. Jag tror att Mbappé själv menar väl i grunden, men jag tror inte han förstått vilken effekt det här kommer få. Att jag tror inte att han kommer vara aktuell för Madrid igen. Jag tror inte att de kommer inte glömma det. Inte så länge Perez är ordförande i alla fall.
Nej, och det är ju en helt sanslös investering PSG gör i Kylian Mbappé här. För att det är så viktigt var han uppenbarligen för deras Qatar-ledda projekt. 6 miljarder Makoto.
Ja, det har väl diskuterats hur mycket det egentligen är. Det finns ju trovärdiga källor som säger att det ändå rent ekonomiskt inte är så överdrivet mycket mer än där Real Madrid var redo att erbjuda. Sen är det väl inte riktigt som kanske Nasser säger att Real Madrid var redo att splasha mer pengar.
Det har jag väldigt svårt att tänka mig.
Det satt han och sa på presskonferensen.
Det har 6 miljarder är ju den här runda siffran.
Fotbollsvärldens kanske farligaste man sitter där. Och ja, i alla fall. Men nej, så att det är ju lite olika uppgifter om hur mycket pengar det är, men det har ju också med att han får ju hela sina image rights och så vidare där. Men det jag tror var det som fick honom att välja, han skulle fått ofantligt mycket pengar, snuskigt mycket pengar i Real Madrid också. Mm. Det var just det här, du får styra det här projektet. Man märker också direkt efter att Kylian Mbappé är officiellt presenterad, då börjar PSG agera. Det kan ju också ha att göra med att säsongen tog slut. Men också, ja, sportchef Leonardo packar dina, liksom, packar kontoret, du ska bort. Kylian vill inte ha det här. Luis Campos som var i Monaco tidigare när Kylian Mbappé var där som ung, han plockas in, jätteduktig sportchef som har gått resumé från Monaco och Lille. Väldigt sunt val för att vara PSG. Man accelererar samtal med Ousmane Dembélé direkt, som Mbappé väldigt gärna vill spela med tillsammans igen. Plötsligt dyker namn som Frenkie de Jong upp på kartan. Neymar ska plötsligt kanske säljas. Om man är öppen för anbud för honom. För att ja, Kylian Mbappé tycker att ja, vi behöver väl inte ha kvar honom här. Såklart inte han bestämmer på egen hand. Det, såklart inte är så. Och att han är någon sorts sportchef, det stämmer egentligen inte heller. Men att han har att säga till om spelarrekrytering, om tränarval, om sportchefsval, om riktning för projektet. Det är ju bara total desperation och det är någonting som... En stor klubb med värderingar, en stor klubb med en historia aldrig kan konkurrera med, för de skulle aldrig göra något sånt.
Det är också en stor klubb som inte bekymrar sig över de spelregler som har satts upp utav det internationella fotbollssamfundet. För jag menar, det här är pengar som man normalt, om man skulle följa, det här är inte pengar som PSG genererar genom sin egen verksamhet. Det här är pengar som kommer 100% utifrån. Och så har vi bestämt att vi inte ska sköta och styra fotbollen, men det spelar ingen roll därför att Nasser sitter på alla stolar, han sitter i UEFA, han äger laget, han sitter på tv-rättigheterna, han sitter på sponsorerna. Det går att fixa och trixa och göra precis vad man vill om man har placerat sig på alla stolar, vilket de är helt bekväma med att göra. Det finns så otroligt mycket i deras ägarskap av PSG som inte limmar med det som vi vill ha i fotbollen och det som vi har sagt vi ska motverka, det som UEFA har sagt, det som FIFA har sagt att vi ska motverka. Men vad UEFA och FIFA säger spelar ju väldigt lite roll, eftersom de säger ju saker bara för att säga saker. De är så korrupta och de är så fallerade organisationer att det spelar liksom inte så stor roll.
Så är det du säger att man kanske ska starta Super League möjligtvis?
Fan, bring on Super League. Alltså, nu kör vi. Jag vet inte. Nej, men det är bara jävla sorgligt allting. Man blir så trött. Vet du, man får 10 000 Seamus Coleman för pengarna. Vad lägger på Mbappé? 10 000!
Vad hade du valt? 10 000 Seamus Coleman eller en Kylian Mbappé? Vad hade gett mest PR-intäkter, tror du? Ja, vad hade man kunnat göra med 10 000 Seamus Coleman?
Vad hade man kunnat göra med 10 000 Seamus Coleman? Det är en bra fråga.
Mycket kul säkert. Ja. men alltså grunden är på något sätt, alltså om han bara hade bestämt sig tidigt, ja men jag förlänger PSG, jag är inte klar, då hade nog Real Madrid väntat. De kan mycket väl ändå komma tillbaka 2025 när liksom tiden har läkt såren. För att han är en så pass bra fotbollsspelare, han är så pass ung och så vidare. Men sättet det här går till på, liksom leken, så där katt och råtta leken som det blev av det, dragkampen, och att det ser ut som att Real Madrid har använt som ett redskap och står med byxorna nere. Real Madrid accepterar inte att behandlas på det sättet. De har allt för uppumpad självbild för det. Så ja, jag tror att han inte själv förstår hur illa det här har tagits emot. Det är känslan i alla fall.
Och det här får ju såklart, det kommer få en massa ringar på vattnet. För att normalt sett är det stora övergångar som får det. Vi kommer ihåg Neymar och så vidare, de här miljardvärvningarna, så blir det liksom ripple effects. Nu stannar ju Mbappé kvar, men jag tror att det kommer få större effekt på den här transfermarknaden än det hade fått om han hade gått till Real Madrid, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, för nu har Real Madrid plötsligt inte lagt en miljard i sign-on-bonus på Kylian Mbappé. De har inte signat upp en extremt stor del av sin lönebudget på Kylian Mbappé. De har massa pengar fritt. De har inte lyckats värva Erling Braut Haaland. De har vissa behov. Nu sägs det ju att det de har accelererat först här är att försöka värva Tchouameni. Och där är det roliga att vilka vill också ha Tchouameni? PSG. Och är liksom sagt att ja, men han är vår prioritet. Och Real Madrid säger också han är vår prioritet. Och Tchouameni är muntligt överens med Real Madrid. Så att vi får se. Så Tchouameni är PSG antagligen här senare i sommar.
Och vi vet att Liverpool har varit där. Och det är roligt att, det är också roligt att Klopp då gick ut och sa att ja, vi var i samtal med Mbappé för inte så länge sedan.
Ja, Mbappé har ju medgivit att Liverpool var ett alternativ. Han hade samtal med dem för att det var hans mammas favoritlag. Jag vet inte riktigt varför, sa han, men det är det.
Men... det är otroligt märkligt. Sen ska vi väl vara rätt klara med att Liverpool inte riktigt var ett alternativ rent ekonomiskt.
Fast de hade nog kunnat betala en ganska bra sign-on. Sett till att det är ju en investering som är smart för dem också.
Absolut, de hade kunnat betala rätt mycket, men ingen kan betala så mycket som PSG, för att alla andra klubbar går under om man beter sig på det sättet.
Så Mbappé till Liverpool 2025 då?
Nej, jag tror fortfarande att det är en övergång som är för stor, för dyr och för ekonomiskt oförsvarbar för att Liverpool skulle göra. De har ju inte PSG-pengar. Även om de säkert hade fuskat med alla regler som de kunde, det håller jag inte. Det är inte så att jag håller Liverpool som någon slags moral. Jo, det gör jag. Mot PSG:s ägare så håller jag dem som moraliskt bättre på många sätt. Men när det kommer till att fixa och trixa med liksom fotbollsregler så hade de ju säkert också gjort det. Men ja, de har ju liksom inte pengarna. Det är inte så att de har inte en stat som finns bakom och bara kan skyffla in.
Det säger väl allt om de här sportswashing-projekten egentligen, att Real Madrid på något sätt har fått, alltså, narrativet att vara the good guys i Champions League under vägen när de slår ut PSG, slår ut Chelsea, slår ut City. Och Real Madrid är en klubb som historiskt sett är mest, liksom, mest kompatibel och klassas som imperiet i Star Wars. Alltså
ja,
den riktiga bad guy.
Real Madrid är ju imperiet.
Ja, det är Darth Vader. Det är det som är Real Madrid.
Florentino Perez har ju liksom varit fotbollens Darth Vader.
Darth Sidious, liksom den högsta hönset.
Ja, och, precis. Ja. Kejsaren,
ja, precis.
Du slänger dig med Star Wars namn från filmer jag inte har sett. Vi måste hålla oss till de tre första.
Kejsaren, ja, det var han.
Ja, precis, The Emperor. Skitsamma. Som sagt, nu måste Real Madrid agera, för att något ska ju in. De har ju ett Mbappé-format hål att fylla på något sätt.
Fast har de där?
Nej, alltså, det egentligen, men vi vet ju också hur Florentino Perez fungerar. Han gillar sina Galacticos. Han vill väldigt, och någonting, det finns ju en position till höger om Benzema som går att förbättra.
Ja.
Det är vi väl överens om. Där hade Mbappé klivit in. Och då är frågan, det pratas såklart då om Mohamed Salah, som är en av världens liksom mest framstående spelare på exakt samma position. Sadio Mané, vi vet, alltså det är två spelare som har utgående kontrakt nästa sommar. Det finns nog utrymme. Många verkar tro att en av dem kanske kommer säljas i sommar. Det har pratats om PSG, och det var ju det många trodde, att Salah eller Mané var den som skulle då ersätta Mbappé kanske i PSG. Det kändes liksom inte ologiskt alls. Och då, min känsla hela tiden var att det har varit Mané som har legat närmast att lämna i sommar. Jag tror att den här förhandlingen med Salah har varit mycket, mycket mer offentlig. Det har pratats mycket mer om den här kontraktsförlängningen. Det har pratats väldigt lite om Manés kontraktsförlängning. Han sitter dessutom på en mycket lägre lön än vad Salah gör. Så att det borde vara en kontraktsförhandling som det pratas mer om. För han vill definitivt ha högre lön.
Men han är också mycket mer inställd på att kunna tänka sig flytta. Salah har ju varit otroligt tydlig i alla intervjuer. Jag vill helst stanna i Liverpool, men han vill ha sin monsterlön. Ja. Och Sadio Mané har ju varit ganska tyst om alltihopa, och där har det börjat alltså smusslas med lite rykten nu. Alltså Bayern München verkar ju vara seriöst. De är intresserade, de ser honom som en prioritet. Och det är ju också en ripple-effekt från det. För att Bayern München har ju satt ett krav på till Lewandowski. Vi ska ha in två ersättare, varav en av dem är antagligen Sadio Mané. Annars kommer inte Lewandowski säljas. Det är ju också ett namn som har kopplats till Real Madrid, men det känner jag bara är helt icke-kompatibelt med vad de egentligen borde värva. Grejen med Kylian Mbappé är att han är 23 år gammal. Det var han som skulle bära det här laget i ett decennium framöver. Mm. Han skulle komma in i samma ålder som Cristiano Ronaldo gjorde en gång i tiden när han värvades för det som då var rekordsummer. Som hade ju, ja, den karriären han hade i Madrid-tröjan. Du värvar inte 30-åringar plötsligt. Titta, de har ju också gått bet när de har gjort det. Titta på Eden Hazard. Det var ju en sån supervärvning som gjordes för en äldre spelare och han har mest varit skadedrabbad. Jag tror inte man vågar egentligen. Alltså jag tänkte ju direkt efter, men nu kommer ju Mohamed Salah. Men jag vet inte om Real Madrid vågar göra de stora investeringarna på de spelarna nu offensivt. För det är ju för yngring de behöver.
Ja, och det var det första vi sa när vi började skriva till varandra efter
Mbappé. Nu är det Salah-dags.
Ja, precis. Lite. För det var det första du skrev. Nu går vi efter Salah istället. Ja. Så, ja, men då får ni betala en miljard för en spelare som är 30 år gammal med ett år kvar på kontraktet. För det är vad Liverpool kommer kräva.
Och det har Real Madrid gjort för Eden Hazard.
Ja, det har Real Madrid gjort för. Och sen köper Liverpool istället Jared Bowen för... Ja, 700 miljoner kanske. Går 30 miljoner plus och får in en 25-åring istället. För det är så Liverpool fungerar. Ja. Man älskar att köpa de här 24-25-åringarna som är liksom på den platsen på kurvan att de precis ska ta det där nästa steget och bli en världsspelare eventuellt. Där jag absolut kan placera Jared Bowen nu efter den här säsongen han har haft. Att i rätt miljö, i rätt roll så har han eventuellt ett steg till i sig. Det hade varit en otrolig... Vi vet att Liverpool har varit där och försökt värva honom under förra sommaren.
Det är ju här problemet dyker upp för Real Madrid. Att när man lyckas sällan med att värva äldre etablerade offensiva stjärnor. Alltså de som värvar sin äldre ålder brukar inte lyckas i Real Madrid överlag. Och de har värvat... Alltså offensiven just nu. Benzema värvades ju jätteung ålder och har byggt sin legacy och byggt sin karriär i Real Madrid. Vinicius värvades utan att någon visste vem han var och trodde han var en FM-region i princip. Som värvades för 45 miljoner euro. Och har växt till det han är idag. Rodrygo har börjat växa rejält också på högerkanterna. Asensio har växt i Real Madrid under de här åren. Inte kanske kvaliteten för att starta. Sett till vad Real Madrid kräver. Och då är frågan, vad finns det ens på marknaden som kan gå in, som är spännande? Det var ju Mbappé, det var Haaland. Ja, nu pratat om Rafa Leao. Jag tycker jättemycket om Rafa Leao. Men problemet är att han är exakt samma speltyp som Vinicius. Han är bäst i vänsterkanten. Han är bäst, han får massa ytor att springa på.
Vinicius kan du inte peta liksom.
Vinicius punkt kvar, det finns inte. Benzema kvar till kontraktslut åtminstone. Kanske längre. Rodrygo går det att argumentera för ska starta då till höger istället. Ja. Men det som sagt, då måste det vara rätt. Jag vet inte om det är rätt att splasha ut pengar på Darwin Núñez. Är han Real Madrid-material? Det vet jag inte.
Han känns inte heller som att han ska spela till höger i en front trea på det där sättet.
Nej.
Jag hade hellre sett honom som som nia i en 4-2-3-1 kanske.
Alltså Salah är ju spontant det bästa alternativet, men Salah är 30 år gammal och skulle kosta en miljard. Och då är frågan, är det värt för Real Madrid att gå på den där spåret?
Real Madrid kliver in och köper Jared Bowen.
Ja, då,
det, är ju, det hade ju varit, det hade ju inte varit en dålig värvning, tror jag. Ja.
Nej, men...
Jo, det hade potentiellt varit en jättedålig värvning, för jag tror att Jared Bowen inte hade haft en utveckling i Real Madrid. Han är ju inte alls redo för det. Det är ju liksom en så annorlunda miljö och man pratar inte språk och så vidare.
Heung-min Son
är en jävla shout och jag tror att
alltså, det kostar för mycket och han vill inte flytta heller.
Nej, men det är en jävla spelare.
Alltså. Jag såg till och med en shout om Ousmane Dembélé faktiskt. Ja, fast det är ju rätt spel typ.
Ja, det är det ju, men det går ju inte.
Neymar är ju aktuell och liksom flytta på sig.
Ja, det var det jag tänkte. Alltså, när det kom ut här att PSG öppnar för att eventuellt sälja Neymar, då börjar man ju direkt leta vem. Okej, han har rätt hög lön. Han har väldigt hög lön. Okej, så då... Han kommer inte gå till ett lag som inte spelar Champions League. Han kommer inte gå till ett lag som inte kan betala lika hög lön som man har i PSG. Ja, men då, okej, Bayern München kommer nog inte kunna betala hans lön. Liverpool kommer inte kunna betala hans lön. Jag tror inte att det är, det liksom ligger inte i projektets liksom plan. Manchester City kommer inte ta in honom. De har redan lagt en väldigt hög lön på Haaland. Ja,
fast de har ju också
Guardiola stoppa in. Ja, det är klart att skulle både så här Riyad Mahrez och Raheem Sterling säljas nu i sommar, man plockar in Neymar, men vad fan,
Neymar, Haaland och sen typ Foden eller Grealish på andra kanten. Det är ju inte dumt alltså.
Ja, det är ju också jävligt märkligt.
Det, alltså, ja, sen den är inte, det är inte liksom i, vi ska komma ihåg, Neymar är 30.
Ja, precis.
Neymar är 30, det är också, det är precis samma sak som att försöka köpa Salah fast dyrare. Jag vet inte riktigt hur PSG har planerat det här, hur de ska bli av med honom. De som kommer vara där, och det kommer ryktas om, det är ju Barcelona, såklart.
Ja,
såklart. Alltså Neymar till Barcelona, hem till Barcelona, ryktet har ju pågått hur länge som helst. Nu har ju Laporte i och för sig gått ut själv sagt att på något, jag vet inte exakta ordvalet här, men någonting i stil med om du valt att skriva på för de lönerna i PSG så är du på något sätt besudlad så det inte går att värva tillbaka. Något i den stilen sa han liksom. Han gick längre en känga till PSG där också. Nej, jag vet inte vart, jag vet inte vad Chelsea får för sig. De ska väl ha något nytter också, gissar jag på. Det är väl lite helt otänkt på, alltså, jag vet inte vad Mauli har för idéer.
Neymar till Chelsea känns det liksom en, det känns, jag vet inte, Tuchel och Neymar efter deras liksom,
hej igen.
Ja, precis, de kom väl inte så jävla bra överens där på slutet.
Men vart ska han då?
Alltså, nej, så här, jag tror inte att han kan gå någonstans. Alltså, så här, Newcastle kan säkert betala lönen, men han kommer inte gå till Newcastle utan liksom Europaspel eller någonting. Han är ju beredd att gå till till PSG en gång i tiden liksom.
Men PSG slogs ju om titlar då också.
Ja, precis. Newcastle är ju 3-4 år
bort, ja.
Bort innan de kommer att ha värvat sig och köpt sig den typen av framgång.
Eddie Howe får Neymar att jobba med.
Också en otroligt märkligt.
Men vad är det? Det är Barca. Madrid tveksamt. De har ju velat ha Neymar tidigare, så det finns väl en sån aspekt. Men det känns också lite så här PR-mässigt känslan. Okej, okay, man fick inte spela man ville ha. Vi får ta den som PSG vill bli av med. Jag tror inte Real Madrid vill infinna sig i att hamna i den där facket. Det är ju det som pågår just nu, är ju en total maktkamp. PSG vill ju bli Real Madrid. De vill ha staten som Real Madrid. De vill vara klubben som alla vill till, som har alla stjärnor. Det som Real Madrid var i början 2000-talet. Problemet för PSG är att de vinner inte titlar. Eller de vinner inte Champions League-titeln. De har inte,
nej,
gjort det än.
De spelar inte i en liga som har den statusen, där du får den uppmärksamheten. Du vet, du har inte 200 miljoner tv-tittare när Paris möter Marseille, även om det är årets största match i den ligan. Du har inte ens en tiondel av det. Medans du har det om du spelar i England. Du har det om du spelar i Real Madrid och möter Barcelona.
Ja, fast i övrigt är det också som gör att La Liga skickar det här, ja, desperata och underliga brevet, öppna brevet där efter att PSG har säkert Mbappé där de anklagar PSG för allt möjligt och vill han ska utreda så hej och hå. Det är för att La Liga
utred själv. På ni kommer hitta, ja, hur mycket, ja, som, ja, helst, alltså, inget kommer hända.
Ja, La Liga är ju bara desperata, för de fattar också vad viktigt det har varit för dem som liga att få ett affischnamn. För man har tappat Ronaldo, man har tappat Messi. Vem ska du promota saker med? Benzema. Anubon var fantastisk, men det är inte liksom PR-mässigt det bästa kanske.
Det är inte en
Joao Felix, absolut. Men han är inte där riktigt än. Griezmann, nej. Det var ingen som kollade på den liksom decision-dokumentären.
Nej, det är bara att åka hem Neymar då. Ah. La Liga fixar hem Neymar till...
Nej, det har de nog jättegärna velat till någon klubb. Absolut, det tror jag. La Liga som liga behöver affischnamn.
Han är ju fortfarande en kompetent fotbollsspelare, Neymar. Det ska vi komma ihåg. Han får ofta lite... Han har blivit lite underskattad, tycker jag.
Neymar är underskattad. Ja. Han har varit underskattad länge.
Ja, men visst är det konstigt? För att, jag menar, han var ju liksom, jag menar, världens bästa fotbollsspelare, du vet, och hela MSN-grejen i Barcelona, han var ju helt fantastisk och gick till alla de här
han
pengarna.
Han har varit fantastisk, han var ju nästan spela i PSG också.
Han var ju nästan överskattad ett tag där, runt övergången, men sen har det varit så mycket fokus på annat, man har liksom glömt bort att han faktiskt fortfarande spelar fotboll på en väldigt hög nivå.
Han har gått runt och fyllt år där borta. Det är det som
han
är
fyller år hela tiden. Och alla runt omkring honom fyller år. Och det gäller, han är ju liksom orsaken till det där födelsedagskalaset som gör att de inte kommer vinna några stora titlar. För att det är, du kommer möta ett mer motiverat liksom motstånd hela tiden.
Gissa vad de gjorde efter Mbappé-förlängningen blev klar. Hade en fest.
Hade en fest, ja men hela tiden. Och så kan man inte liksom bedriva sin verksamhet. Jag har ju varit inne på det här så många gånger.
Ja men det är det. Om Kylian Mbappé vill ha dig 3 år till så absolut, kör då. Mm. Det är lite så.
Eller så känner han att nej, vi måste göra någonting annat här. Jag tror att vi kan lyckas med det här i Paris.
Ah.
Men vi måste ha en annan inställning, vi måste ha en annan tränare, vi kanske måste ha bort Neymar. Vi måste kanske bryta upp den här hegemonin som har varit runt de sydamerikanska spelarna i omklädningsrummet där de har styrt och ställt till och med vilka som ska vara på planen. Alltså det kommer ju sådana rapporter hela tiden om den här splittringen i omklädningsrummet mellan då de sydamerikanska spelarna och kanske de övriga.
Men det ligger någonting i, alltså, spelarna som de ryktas vilja värva nu. Så här, Tchouameni är ju precis en smart värvning.
De vill ju värva franskt. För de vill bygga ett Bayern München i... alltså, det som Bayern München är i Tyskland, det som Real Madrid är i Spanien, som ju såklart Paris är i Frankrike bara genom att de har de ekonomiska musklerna. Men de vill bygga den där stommen på liksom det franska landslaget på något sätt.
Och det är en jätterimlig ingång i det. Alltså, men...
Paul Pogba, Tchouameni som du var inne på. Det är inte omöjligt att Kanté kan vara ett alternativ.
Men det är bara för låten, som sagt. Och då alla är samlade, hela gamla Le Bleu-gänget. Ousmane Dembélé ska in. Nej, men... Ja, och de vill ju ha Zidane som tränare. Det sägs ju att det också var. Men Zidane ska ha tackat nej. Han är ju naiv och sitter och väntar på sin kammare. För han vill ha det där franska landslaget. Men Deschamps går ju aldrig på någon liksom...
Nej, han har ju så bra...
Det går ju inte aldrig på någon nit.
Han har ju så bra spelare i det där laget. Så de förlorar ju så sällan. Så att då blir man ju kvar.
Och han fortsätter bara. Och Zidane sitter där och väntar. För han vill ju ta över det där landslaget så gärna. Men han tackar ju nej nu till PSG. Då dök ju Ruben Amorim upp som ett namn. Sporting Lissabons 37-årige 3-4-3-förespråkande tränare som man kände, ja det här kommer ju gå bra. Jättespännande tränarnamn, jättekul, men ja, han ska ta hand om det här omklädningsrummet.
Hade Tottenham missat Champions League så var ju mångas främsta gissning att Conte skulle till PSG. Pochettino kommer ju lämna.
Det roliga är att det senaste kommer att Pochettino kan faktiskt bli kvar. Mbappé tycker om honom.
Ja, men Mbappé, och det tror jag. Jag tror att Pochettino är en jättefin person och en duktig tränare. Alltså, jag skulle inte säga att det är fel att ha kvar Pochettino. Men det då måste det hända någonting annat i klubben. För han har inte kunnat hantera den här gruppen på rätt sätt. Det har ju varit fel stämning. Det har ju varit fel mentalitet. Han har inte kunnat rå på den riktigt. Och spelare som han har värvat in, som han har velat ha. Till exempel Wijnaldum som kom in, som har ju liksom inte fått något utrymme överhuvudtaget.
Sergio Ramos.
Sergio Ramos. Väl kanske mest berott på hög ålder och sliten kropp.
Han har fyllt år också.
Ja, han har fyllt mycket år
kan man säga.
Ja, det är sant.
Ja, herregud. Alltså, ja. Men det fattar man ju. Han valde ju PSG bara av PR-skäl. Han var ju nästan, han sa väl inte öppet, men det är så uppenbart att han gjorde det.
Ja. Han skulle lansera något
sitt gym. Lansera sitt gym där nyligen.
Men vi hade inte någon mode.
Jo, men det har jag något i den stilen också. Han har alla möjliga projekt för sig.
Det är lite så haute couture, alltså så därför var det liksom Paris pratades om att men där är liksom de största, hetaste, lyxigaste klädesmärkena, och Sergio Ramos.
Han trivs som fisken i vattnet där, även om fast han inte fått spela så mycket och varit skadad för det mesta.
Ja, vi får.
Det unnar jag honom ändå, Sergio.
Påpekar här i YouTube-chatten att Frankrike gjorde ett katastroffiasko i EM senast. Absolut, men de är...
Men Deschamps fick vara kvar.
Ja, och de är ju fortfarande ganska bra.
Ja.
Och de har varit väldigt framgångsrika under Deschamps.
Totalt, de har vunnit VM-guld. Liksom, ja, så att...
Till exempel. Mm. Vi ska se här. Jag tror att vi har en person med på telefon alldeles strax. Vi ringer, så ska vi se. Vi ska ha med Rickard, tror jag, från Twitter, som hört av sig och har en fråga. Men medan vi väntar på honom då, så tar vi en punkt till från körschemat. Frenkie de Jong, du nämnde honom i förbifarten där, att han skulle vara aktuell för PSG, och de jagar ju verkligen efter det på det där mittfältet. De värvade förra året, de har liksom värvat i stort sett varenda fönster nya mittfältare, men ingen som riktigt har Okej, men vi tar det sen, för nu har vi, nu har vi på tråden. Hallå, vem pratar jag med? Ska vi se om det här funkar. Hallå?
Hallå, hallå.
Tjena, tjena, vem pratar jag med?
Rickard Högman pratar ni med här.
Ja, men tjena Rickard, välkommen till Sillypodden. Du har en fråga till oss, eller hur?
Ja, tack för ett bra initiativ. Det här, det var roligt med lite ringa in.
Ja, eller hur?
Format, det är inte ofta man ser det nu för tiden.
Ja, men det tycker vi också.
Ja, en fråga och en fundering hade jag väl. Den ena frågan var ju om ni vet någonting om inte har betalat sin skuld till Manchester United för övergången av Lukaku. För det var väl tapeten redan för ett år sedan att de hade väl en halv miljard som de inte hade återbetalat.
Jag snabbt googlar det här samtidigt.
Alltså, det man vet om inte är att de sitter ju i en sits där de måste sälja ett stort namn. Det ska ha sagt tydligt från den kinesiska ägargruppen och så vidare att man måste sälja någon. Man kommer försöka ha någon sorts bra trupp fortfarande, men att något stort namn kommer behöva sälja för de behöver få in pengar. Huruvida det är för att betala en skuld som är kvar för Lukaku eller för annat, det ska låta vara osagt, men... Det skulle inte förvåna mig om den inte är betald, om vi säger så.
Nej, alltså det är ju så här det funkar oftast. När jag googlar det så får jag ju också upp att Chelsea fortfarande är skyldiga 71 miljoner pund till Inter i sin tur för köpet. Och där har ju pengarna varit frysta, så att där har inte några utbetalningar kunnat ske den här senaste tiden. Nu kommer väl de komma igång, så att jag gissar att det blir en fördröjd effekt då, genom från Chelsea till Inter till Manchester United. Jag vet inte, men jag gissar att det är så. De här avbetalningarna är ju ofta långa och komplicerade, och det är ofta det som tar lång tid i de här förhandlingarna, i hur man ska sköta de här avbetalningarna. Vi kommer ihåg Coutinho till exempel, när han lämnade för Aston Villa, hade väl inte Barcelona betalat färdigt den prislappen till Liverpool än så länge, och man skrev av den på olika sätt och genom att göra så. Så att det är så det fungerar. Jag var inne och tittade på din Twitter-profil. Jag gissar att du är Manchester United-supporter.
Jajamän, det stämmer bra. Ja.
Du hade en fundering också.
Ja, det har ju dykt upp rykten om att Chelsea kan tänka sig att sälja Hakim Ziyech om rätt bud dyker upp. Och då är frågan, skulle det kunna vara ett namn som passar United? Även om han är nu 29 år gammal och United behöver ju rikta in sig på andra positioner, absolut. Jag är ju fortfarande den som tycker att vi är 10 år efter på både mittfält och försvar. Så att egentligen är väl inte en offensiv pjäs någonting vi ska rikta in oss på. Men med tanke på att vi även har skrikit efter en renodlad högerytter som är vänsterfotad, är det då någonting dumt att gå efter i och med att han ändå har ett förflutet med Ten Hag, plus att jag anser väl inte att han har ökat sin aktie, eller höjt sin aktie sen det att han kom till Chelsea för några år sedan. Det var väl 40 miljoner pund eller något där som han köpte så.
Precis. Hade du själv velat se honom i Manchester United?
Ja, absolut. Jag tror i och med att han var så bra i Ajax och bevisade sig flera gånger både på stora och små scener, så i ligan och i Champions League, så tycker jag väl att det är någonting som är värt att testa liksom. Alltså, jag anser ju fortfarande att Sancho är ju köpte sig in som en högerytter, men att han gör sig bättre på en vänsterkant. Ja, nej, för... där är det ju rätt, där är det rätt så tjockt.
Ja, så. Precis. Nej, men jag tycker inte att det är en dum spaning
alls. Ja, jag gillar idén också, måste jag säga. Alltså, han kan ju även, Ziyech använda ganska överallt egentligen på offensiv mittfält. Han har kvaliteten, han skulle inte kosta mycket att lösa om det så är lånelösning eller vad det är. Du får ett ganska bra komplement i Elanga om vi förutsätter att han ska vara kvar på den kanten också. Du kan rotera. Jag tycker det är en bra idé, för då frigör du ju kapital till att kunna kanske gå all in för Frenkie de Jong eller lägga de där extra slantarna som krävs för att få den mittback eller de ytterbackar man vill ha och andra mittfältare. Så att Ziyech är väl inte alls en ganska smart lösning i sammanhanget, tycker jag.
Ja, och så som Ten Hag ställer upp. Jag har dubbelkollat det här nu. Vi har ju en medarbetare på podcastredaktionen som är born and raised i Holland. Så att nu har jag dubbelkollat alla holländska namn. med henne. Och det, det,
Ten Hag. Och nu blir Filippodden olyssningsbar framöver, ja, antagligen.
Nu äntligen får jag vara Simon Bank.
Som du har velat vara där.
Ja, jag har ju alltid drömt om att vara Simon Bank. Äntligen får jag vara det på något sätt. Rätta andra om hur man uttalar namn. Ja, men Ten Hag ställer ju upp med 4-3-3. Han spelar ju offensivt ganska likt som Pep Guardiola eller Jürgen Klopp gör. Så att han vill ha de här, den här sittande mittfältaren med två stycken åttor framför som liksom befinner sig mellan linjerna lite grann, och sen en fronttrio. Och där skulle ju Ziyech kunna ta den så kallade, alltså Mohamed Salah-rollen helt enkelt. Att vara den inverterade wingen, vänsterfotad till höger. Så att det kan man absolut se. Och motsvarande då med Jadon Sancho på, till vänster.
Sancho Ziyech på kanterna, Ronaldo på topp, Bruno Fernandes som den offensivare mittfältaren i trean. Ha typ Fred som tvåvägs, värva typ en sittande om det så är mer defensivt präglad spelare, eller om det är typ Frenkie de Jong eller vad det nu kan vara, och sen fixa försvaret. Ja, varför inte?
Varför inte? Ja, det kommer behöva värvas lite spelare runt omkring, så är det ju. Det behöver framförallt en defensiv mittfältare att rodda det där mittfältet. Det känns som centralt i Ten Hag. Tusen tack Rickard för att du... Visst var det Rickard?
Jajamän, det stämmer.
Tusen tack Rickard för att du ringde in. Det var en bra, bra spaning och intressant punkt. Vi kommer komma in mer på Manchester United under sändningen här. Tusen tack för att du ringde.
Ja, men tack så mycket. Tack för svaren.
Inga problem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi kan väl fortsätta hänga lite då, för vi var inne där på Frenkie de Jong och att PSG nu börjar titta på honom. Ten Hag ska ju terrorisera honom fullständigt, sägs det. Det är inte bara det att Manchester United hör av sig, det är Ten Hag själv som hör av sig till Frenkie och försöker tjata honom till Manchester United just nu.
Hej Frenkie, vad gör du? Nej Erik, jag vill inte till Manchester. Men kom igen, det blir kul.
Förlåt, vem är det? Det är så dålig täckning här. Förlåt Erik.
Nej, nu får vi oss. Nej, men det roliga här är att Laporte gick ut nu och sa att ja, men han, för vi har fått många anbud på honom, men alltså, han hade ju helst sett honom stanna i Barcelona. Ja, okej, men det är ju ni som försöker sälja honom för att ni har ont om pengar.
Ja, det är ni som har satt honom i skylt. Ja,
Frenkie de Jong vill ju inte lämna, han vill ju stanna i Barcelona. Han är ju jättefrustrerad. Han bara, var kommer alla rykten ifrån? Jag vill ingenstans sluta. Men om man ska någonstans vill han ju spela Champions League. Och det kan ju inte Manchester United erbjuda. Och då blir det ju svårt, som sagt, med tanke på att Manchester City också är på något sätt involverade här och skulle kunna ha nytta av en sån värvning. PSG såklart, och då sägs det ju i fransk media att Frenkie de Jong skulle uppskatta möjligheten att spela med Kylian Mbappé i PSG. Det kan man förstå. Så att de klubbarna borde vara aktuella då också. City tror jag kan vara aktuella bara på att få jobba med Pep. Det känns som att Pep och Frenkie känns ju spontant som skulle kunna funka ganska bra tillsammans. Så att om man nu flyttar på sig så tror jag United kan få det svårt, men samtidigt man ska inte underskatta också vikten att verkligen få en viktig roll av en tydlig ledstjärna att komma
att han,
in till,
plus att han känner tränaren,
ja, han känner andra i laget, han spelar med Donny igen, alltså det kanske blir jättebra.
Men eventuellt spela med Donny igen, vi får väl se vad som händer där.
Donny blir nog kvar, jag tror det är jättekonstigt om han inte blir det. Nej, men alltså där tror jag också att han, även om han inte är en defensiv mittfältare och en bollvinnare, tror jag att bara att han kommer in och på något sätt ger ett lugn på mittfältet, det skulle kunna lyfta en spelare som McTominay, det lyfter en spelare som Fred. Jag ser ju fortfarande de två som, de är ju ofta hackkycklingar på det United-mittfältet, men jag tycker det är två bra fotbollsspelare som absolut skulle kunna vara nyttiga i den rollen med en startelva. Men de behöver bara rätt material runt sig, de behöver spelare som sätter tempot, som lugnar ner, som Frenkie de Jong kan göra. Så att jag tycker det är Uniteds drömvärvning om de kan få igenom den.
Ja, alltså verkligen. Men det behövs ju förstärkningar på...
Och jag förstår varför Barcelona kan tänka sig sälja honom. För det är han du kan få pengar för och du har bra mittfältare. Så att...
Mm. Men han vill spela Champions League. Några som ska spela Champions League nästa säsong, det är Tottenham. Och den lilla detaljen har ju gett ett rejält klirr i kassan, för nu kan man budgetera för nästa säsong på ett helt annat sätt än vad man hade kunnat göra annars. Det pratas om 150 miljoner pund.
Fast det är ju genom något annat till och med som de har tillsatt och flyttat runt lite, som
jo,
har liksom
pushat
sig in rakt in för transfersummor också.
Jag tror ändå att den siffran hade varit lägre om de inte hade
så
haft
är det ju.
Champions League, för att det garanterar ju en rejäl peng i nästa säsong, vilket gör att man kan budgetera på ett annat sätt. 150 miljoner pund är mycket pengar. Och så som dels vinterfönstret levererade, nu Christian Romero ska
köpas loss, men det var väl mer eller mindre obligatoriskt sett till hur liksom den klausulen var utformad, men den är ju jätterimlig.
De har en utköpsklausul på Kulusevski där han inte blir så dyr egentligen. Det är väl en 40 miljoner.
Men de det sägs ju nu att de inte kommer aktivera den i sommar.
Det tror jag vad jag vill på.
Fabrizio Romano på att han kommer vara kvar på lån, men alltså han kommer permanent köpas loss om det så är genom att den aktiveras, att det blir en obligation automatiskt, eller det är bara på pappret.
Ja.
Men att det här är på pappret, det säger det är också på grund av att de har kvar inte CL. För nu verkar de vilja satsa. Om de kan lägga den Kulusevski-kostnaden, även om de blir lite högre längre fram i tiden, så har de råd med det. De flyttar den summan till ett annat fönster, till ett annat bokföringsdatum, och de kan frigöra kapital för att verkligen satsa på att värva saker den här sommaren och behålla Antonio Conte. Han skulle vilja ha nya spelare som Antonio Conte alltid vill ha, och det ska ju vara 6 nya spelare man siktar på att värva. Vi får väl se hur många som kommer från Serie A.
Ja, de flesta gissar vi väl på. Det pratas här om Bastoni och Perisic från Inter till exempel.
Oh, vad bra det hade varit.
Hörde du? Det var alltså Babylona som drog en djup suck någonstans.
Men då kan det vara det.
Och det var när vi
skickade dem till Tottenham.
Skickar vi dem till Tottenham så är Inter lite illa ute, skulle jag säga. För det är viktiga spelare.
Ja, jag tycker ju om Bastoni också. Det är en otroligt spännande back. Och han skulle passa jättebra i det här Spurs trebackslinjen. Perisic är ju tillgänglig på fri transfer, för han har ju ett utgående kontrakt. Det pratar om att han inte vill förlänga. Juventus är ute efter att kanske värva honom. Tottenham hade han passat perfekt.
Perisic är klass.
Ja, fan, men i den vänsterrollen också.
Ja, visst.
Vad bra lösning.
Conte hade vetat precis vad han skulle göra med Perisic. Han hade ju varit grym. Fan, vilket lag han håller på att sätta ihop här. För att vi vet att vi vet ju att Kane är ganska bra. Vi vet att Son är ganska bra. Det är liksom, och det har ju varit det som har varit ganska bra i Tottenham. Men nu börjar det bli ett lag runt om där. Och att i en förbättrad miljö och ett ännu bättre lag så kommer ju de här spelarna såklart bli ännu bättre. De har något på gång, Tottenham. Det är den där Arsenal-kollapsen. om den där Champions League-platsen. Den kan bli jobbigare för Arsenal mer än att de bara missar värvningar själva. Den har gjort Tottenham betydligt bättre.
Ja, och de tävlar ju lite på samma hyllor också. Nu sägs det att Tottenham vill ha Gabriel Jesus. Jag vet inte riktigt vad de ska göra med honom. Där har ju då de trumfkortet. Ja, vi har CL-spel att erbjuda.
Ja, det är om man ska växla ut Lucas Moura på sikt.
Ja, men
som ett tredje alternativ då liksom.
Men där känner jag också att Tottenham har absolut CL-spel att erbjuda. Arsenal har dock speltid att erbjuda på ett annat sätt i den frontfyran. Så det är väl lite hugget som stucket där. Jordi Tielemans blir spännande att se hur han resonerar. Jag gissar på att Tottenham borde vara intresserade även där. Arsenal är ju väldigt tydligt intresserade och har satt honom väldigt högt på sin önskelista av förklarliga skäl. För jag tycker det är en helt klockren värvning för dem att göra. Får se vilken konkurrens de får. United kommer säkert vara där också, tror jag. Nej, men det är såklart Tottenham har jättegoda förutsättningar inför det här fönstret, och det ska bli spännande att se vad de gör.
Ja, men verkligen. Vi pratade såklart om Manchester United, vi pratade forwards och mittfältare. Givetvis så måste det in försvarare. Jag vet vad du såg, Manchester Evening News, deras spelarbetyg för säsongen. Det var inga höga betyg.
Aj.
Det var inga höga betyg för backlinjen, kan jag säga. Jag tror att Van Bissaka fick en 2 av 10 för sin säsong. Harry Maguire fick också en 2. Vigge kom undan med en 3.
Bra.
Sådär.
Rafael Varane 3.
Varane fick en femma faktiskt. Men det, jag vet inte, det kändes som lite så här, fortfarande lite smekmånad för att han
också varit skadad halva säsongen.
Ja, men har också sett lite mer stabil ut kanske än de andra två, jag vet inte.
Diogo Dalot.
Ja,
måste väl lägga till.
Diogo Dalot har ju sina förtjänster som fotbollsspelare offensivt.
Jag tycker han är underskattad överlag.
Men alltså defensivt så står han ju för och sover för ofta. Det är ju så. Han är inte positionssäker i defensiv. Men han är inte... alltså så som Van Bissaka har spelat fotboll den här säsongen vet man ju inte vilken... Alltså vart han ska ta vägen.
Nej, alltså det är så... underligt hur snett det har gått där, och han ska ju sälja, de vill bli av med honom, han ingår inte i Ten Hags planer. Vi får se om de kan få honom såld riktigt, det är ju det som är frågan. Jag tror att Dalot kommer ingå i truppen i alla fall nästa säsong också.
Det tror jag också. Luke Shaw kommer också vara där och finnas på en vänsterback. Kanske får man in en bättre vänsterback så absolut, men Luke Shaw är fortfarande ett bra komplement liksom, och kan användas om han är frisk.
Alex Telles kommer väl, alltså det är inte helt omöjligt att man låter vänsterbacksplatsen vara, sen pratas det ju om. Alltså de spelare pratar som det är så här, Borna Sosa i Stuttgart, Tyrell Malacia i Feyenoord. Det är ju den kategorin. David Raum i Hoffenheim. Alltså det är ju inga garantier för att de ska vara så mycket bättre än Luke Shaw och Alex Telles.
Nej,
det är det som är lite faran i det här med att man ska byta ut allting och så tyvärr. Men han har varit spännande. Vad är garantin för att det här kommer bli bättre? Jag tror att den spelare jag tror absolut mest de går för i försvaret som kommer vara prioriterad är Jorgen Timber. Ung, spännande, Ten Hag vet precis vad han får av honom, men också faktum att han kan spela högerback. Och om man tittar på hur Ten Hags lag funkat, som man ju haft, fast det blir ju inverterat i det här fallet, man har haft Daley Blind ofta som vänsterback ibland, som gör så att Daley Blind sjunker ner och så låter du då högerbacken springa upp lite mer, att du har lite de skifterna som gör att du kan ha en mittback, en lite långsammare typ, som en av ytterbackarna. Timber skulle kunna vara den högerbacken, ge Luke Shaw mycket mer offensivt spelrum, eller Alex Telles som du väljer honom för. Så jag tror att det kan funka. Och du har en mittback dessutom som är väldigt bra och som kan konkurrera med de övriga där och starta som mittback också. Han tror jag är aktuell. Pau Torres pratas det också om såklart, och den ska ju kosta runt 500 miljoner. Kan vara en smart investering där med. Men jag är lite så här, ofta när man värvar försvarare, allt har med systemet att göra. Allt har med systemet att funka. Harry Maguire är inte en dålig mittback. Victor Nilsson Lindelöf är inte en dålig mittback. Rafael Varane är inte en dålig mittback. Erik Bailly är inte en dålig mittback. Allt har med systemet att göra.
Harry Maguire är heller inte en bra mittback.
Han kan vara.
Jo, han har varit riktigt bra till och med i perioder i sin karriär.
Han är inte en miljard mittback, det har han aldrig varit, men han kan vara en värdefull truppmedlem i Manchester United. Om han får rätt system runt sig och rätt teknik på mittfältet och allt vad det har.
Jag är inte säker på att Harry Maguire är en mittback för Manchester United, för de kommer aldrig spela den fotbollen som premierar hans styrkor. Det är det som jag tror är det stora problemet. Han behöver en annan miljö, behöver en annan roll, och den rollen tror jag aldrig han kommer ha i Manchester United. Han kommer behöva spela så mycket mer proaktivt, han kommer behöva andra egenskaper än de han besitter. Speciellt om Ten Hag ska spela en 4-3-3 med hög backlinje, liknande så som Pep eller Klopp gör. Då går det ju inte att spela med Harry Maguire så långsam som han är liksom. Om man har en väldigt, väldigt snabb mittback bredvid, men
Varann.
Och det är ju Varann, men jag vet inte. Han är inte tillräckligt bollsäker och bollskicklig och placeringssäker, och han är väldigt duktig fysiskt, han är ju väldigt duktig i luftrummet, han är ju väldigt duktig att vinna dueller och när han inte har för mycket press på sig och han är rättvänd, så är han ju ganska duktig med bollen också, Maguire. Han har ju en passningsfot, men han har ju inte det tempot till passningsfoten. Han har inte det tempot som jag tror krävs faktiskt. Men vi får se. Vigge, samma sak. Vigge har ju en fantastisk passningsfot på de lite längre bollarna. Jag har ju sett honom slå riktiga mackor den här säsongen på fötterna på Ronaldo eller på Bruno Fernandes eller Marcus Rashford också för den delen.
Han verkar vilja stanna.
Marcus Rashford.
Det sägs att han vill stanna och kämpa för sin plats här under Ten Hag och se vad det
är. Han är ju en Manchester United-spelare. Han gillar den här klubben. Det är klart att han har haft en fruktansvärt jobbig säsong. Han har haft, alla har haft jobbet i Manchester United. Det har varit otroligt dålig stämning. Ralf Rangnick var ju helt fel person att ta sig an det här.
Du menar Lokomotiv Lars? Det var ju han som styrde klubben egentligen, fick vi reda.
Lokomotiv Lars, ja.
Skuggtränaren.
Ja. Johan Lindström skriver på YouTube här: inväntar bara, Mustafi är ingen dålig mittback. Nej,
jag
rider ut till försvar för.
Jag vidhåller det fortfarande. Jag har sagt det många gånger, Mustafi är ingen. Jo, nu har han inte varit någon höjdare på sista tiden. Jag vet knappt hur mycket han har spelat i. Vart är han är nu, det var inte, va? Jag för mig.
Jag har tappat Mustafi.
De åkte ur, ska sägas.
Nej, alltså, jag vet inte vad jag någonsin sett Mustafi göra en bra match. Om jag ska...
Som sagt, Valencia-åren. Jag kommer aldrig glömma de där Valencia-åren. Alltså, då var han bra.
Som sagt, Pau Torres, Jurien Timber. De alternativen. Även Chelsea ju behöver mittbackar.
Jules Koundé,
men de behöver mer än så.
Pau Torres också. Jules Koundé, vad är det, 80 miljoner euro i utköpsklausul. Jag tror inte att de har lust att förhandla med Monchi igen efter hur det gick senast. Sägs ju att så fort allt är klart med övertagandet, som nu ska vara klart, de har ju fått godkännande av Premier League, att då Todd Bowleys konsortium där ska få köpa klubben. Och då ska de ju direkt börja ta hand om truppen, och då är första de gör antagligen att skicka 80 miljoner euro då i portföljer, som man brukar göra med de där utköpsklausulerna när man går till La Liga-kontoret eller vad det nu är för något, för att värva loss Jules Koundé från Sevilla. Det är min gissning. De kommer ju försöka buda lite först, får vi se vad Sevilla säger, lite så, men sen slutar det väl med en utköpsklausul.
Ja, det gör väl det.
Eller mindre, om Monchis ändå ser behovet av det.
Vi tar en fråga från David på Twitter, som handlar just om Chelsea och mittbackarna. Marinos styrelsen i Chelsea sägs ju ofta vara bra på att sy ihop försäljningar och köp på marknaden, vilket de ju är. Men nu när Christensen och Rüdiger lämnar gratis och Koundé, Koulibaly, Guardiol ryktas in.
Guardiol också, ja.
Ryktas in som ersättare. Är det då inte på sin plats att ifrågasätta försäljningarna av Guehi och Tomori? Gjort succé i sina nya lag och hade absolut kunnat fylla ut det tomrum som blivit i truppen. Men det är ju en del av hela affärsidén här, att du ska sälja vidare dem. De finns där för att säljas vidare. Men det är klart att de har gjort succé. Tomori, ingick han nu i Gareth Southgates trupp eller inte?
Det är jag ganska säker på att han kom.
Han gjorde det.
Jag har för mig att han kom med, om jag inte minns helt fel.
Jag såg att Jared Bowen var med nu i alla fall. Jag såg att Southgate pratade om Jared Bowen, men Tomori måste väl för fan ha varit med nu.
Ja, det är jag ganska säker på att han var.
Det är ju brist på kvalitet i den backen.
Nej, men han har ju varit fantastisk i Milan på alla sätt och vis. Men det där är också, det ligger något där du säger, Syk, att alltså... Ja, Chelsea sålde Kevin De Bruyne en gång i tiden. Chelsea sålde Mohamed Salah en gång i tiden. Chelsea sålde Lukaku en gång i tiden och fick tillbaka honom och sålde honom igen och fick tillbaka. I alla fall. Det ligger i hur de jobbar, att såklart det är lätt med facit i hand och säga, ja, men Gueye har varit strålande, varför sålde de honom? Ja, det går absolut, det är jättelätt att säga det så här med facit i hand. Hade de här spelarna fått sin utveckling, hade Tomori fått den utveckling han har fått i Milan och varit kvar i Chelsea? Nej, antagligen inte. Nej. Och det är lätt att sitta där i efterhand. Sen är det inte otänkbart att Tomori kommer tillbaka till Chelsea i framtiden. Men det är det här systemet de har. Och såklart att vissa gånger så kommer du sälja spelare som gör succé på andra ställen. Jag tycker så att det är inräknat. Det finns ju där och då, så kan det vara helt rätt beslut. Sen kan det visa sig med 2 år tillbaka eller 2 år framåt i tiden, nej, det var inte rätt beslut. Men Chelsea är redo att ta de felbesluten. De måste ta de felbesluten, annars kommer de aldrig sälja någonting, och då har de inga pengar att värva för heller.
Nej, de bygger ju liksom sin verksamhet på de här försäljningarna, såklart, som alla gör. Alla bygger sin transferverksamhet på att det också säljs spelare.
Jo,
utom kanske PSG. Bayern München, officiellt, Mazraoui, säger man så?
Mazraoui, ja.
Mazraoui. Gravenberg lär följa om inget oförutsett inträffar, står det i körschemat som du har skrivit.
Ja, de har ju pratat om både Ryan Gravenberg och Mazraoui från Ajax till Bayern München. Mazraoui är ju presenterat, som sagt. presenterades väl om var det idag eller igår? Det är jag inte helt säker på faktiskt här när jag sitter här. Kan det ha varit igår tror jag. Gravenberg sägs ju också vara på väg in. Där har vi en spelare i för sig som United borde titta på också, så att de skulle kunna ge sig in i sista sekund. Men han verkar ju gå till Bayern München och det är en supervärvning. En ung, spännande mittfältare som kommer göra dem bättre.
Ja. Ja, Bayern München.
Madraoui, en högerback ska sägas för er som inte vet det. Också marokkansk, offensivt skicklig och högerback på över med Bayern München. Så det är en perfekt värvning där också. Mm.
Klart är också att Boubacar Camara går till Aston Villa. Som de fortsätter satsa alltså. Fan vad de kör.
Det är ju roligt med Boubacar Camara, för att det var ju väldigt mycket uppgift om att han var klar för Atletico Madrid först. Mm. Sen sägs det då att enligt spansk media då, så ska eller någon spansk journalist, så ska då Camara ändå ha varit i Madrid för att hälsa på, för att kolla läget där och få liksom någon bild av klubben, och ska gå in då sportchefens liksom möta av sportchefen. Och då kommer sportchefen ut liksom shorts, barfota med en t-shirt i princip, liksom ungefär som att han nyss har vaknat. Hälsar honom välkommen. Han har massa polare över i huset också. Det var inga konstigheter. Alltså otroligt slappt och underligt. Och sen så hade då sportchefen fått intrycket, nej, Boubacar Camara är inte Cholo Simeone-material, det kommer inte att hålla. Jag vet inte hur det verkar ha varit ett riktigt uselt möte i alla fall. Uselt första intryck från alla parter.
Ja, det låter ju verkligen
alltså,
så.
Alltså det är riktigt konstigt. Och nej, men det här varit inget bra. Så hade Gerard ringt och det lät mycket roligare. Och det projektet lockade honom då. Så det är en jättevärvning av Aston Villa måste jag säga. För det här är en spelare som ryktades till väldigt bra klubbar som sagt. Och har varit jättebra i Marseille. Kan användas som mittback, kan användas som defensiv mittfältare. Kanske primärt och defensiv mittfältare. Och de behövde just en defensiv mittfältare. Ja. Nu ska de ju dock också gå för en mittback direkt efter. De är ju igång redan nu. Och nu vill de ha Diego Carlos, sägs det.
Varför inte? När man ändå är igång.
Ja, alltså som sagt. Om inte Villa slutar på... Alltså, allt under övre halvan är ju ett superfiasko för den truppen. Om de håller på att bygga på som de gör just nu. Ja. Alltså, och jag tyckte det var ett fiasko i år. Att hamna där de gör.
Ja, men då ska man ju komma ihåg att de inledde ju lite svagt och
jo, men alltså, det är in ett sammantaget
fick liksom, på något sätt bygga sitt villa av det här. Nej, men det är klart att det är ingen succé. Det är långt.
Gerard har inte gjort tillräckligt bra resultat heller, tycker jag.
Nej,
alltså, det går absolut, med det här materialet.
Det går absolut att argumentera för att han borde fått ut mer. För han fick ändå ganska mycket tid på sig under säsongen att bygga om, och han fick ta in Philippe Coutinho i vinterfönstret och så vidare.
Det går liksom att argumentera för att Villa har liksom på pappret en vassare trupp än Arsenal.
Det finns definitivt spelare i Villa som skulle gå rakt in i Arsenal, så är det ju.
Ja, jag säger inte att det är så nu exakt, men liksom det går att argumentera för att alltså Villas trupp är så pass bra att de ska vara och slåss om Europa. Sett i vad de har investerat också. Jag tycker att de kommer väldigt, även om de har haft såklart att det har blivit skillnad när Gerard kom in mitt i säsongen, de börjar struligt och allt det där, absolut måste tid att sätta ihop det. Så sett i vad de har investerat, nu är det dags att börja ställa lite krav på vad de har gjort på planen också. De kan inte lalla runt där i liksom bara mittens rike utan att det händer någonting. De måste börja leverera resultat också.
Mm. Arsenal som också ska värva en hel del den här sommaren. Det är liksom proppen nu efter de här pandemisäsongerna. Mm. Nu jävlar ska det satsas på alla håll och kanter. Lewandowski har vi inte pratat om än idag. Det håller på att bli en av våra riktiga följetänger här i Sillypodden. Barcelona budar. Bayern uppges då redo att sälja om de får in en ersättare.
Två ersättare som sagt, Mané och någon.
Mané och någon, eller ja, Allaire pratas det om.
Kalajdzic är ju antagligen en, men det finns ju väldigt många klubbar som vill ha honom. Och Stuttgart har insett, massa klubbar budar på honom. Vi kanske ska höja priset lite.
Så
får vi se vad som händer där. Och många budar väl kanske för att han var billig först. Så att vi får se riktigt hur det kommer gå. Men nej, alltså det är ju redan infekterat nu. Alltså när Pidin Zahavi, agenten, går ut och säger det han säger om att Bayern München är historia för Lewandowski. Det finns inte på kartan han ska spela. Han är bara inställd på Barcelona. Och den här intervjun som då Zahavi gav till Bildt var det väl, ska ju Lewandowski själv ha godkänt också. Han vill bort. Han vill till Barcelona. Det var ganska roligt att hans gamla agent hade gått ut och twittrat eller kommenterat då att jaha, trodde han höll på Real Madrid en gång i tiden och var hans dröm att spela där. Nu ska han till Barcelona. Okej. Okay. Ungefär så. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Men Bayern München...
Allas dröm att spela överallt. Och varje gång jag vet en transfer så är det drömmen och så vidare.
Så är det. Nej, men... vad skulle jag säga? Jo, att Bayern München har ju satt sig i den här dumma sitsen själv. Kevin pratade om det förra veckan också där, om att varför har de inte öppnat de här samtalen tidigare? Varför sätter de sig i den här sitsen?
Arrogans kallas det.
Ja, men det här är ju sån arrogans som Bayern München inte... De visar inte sån arrogans.
Det här är sån arrogans som de hade råd med en gång i tiden, men som jag inte tror att man har råd med längre.
Nej. De har faktiskt inte det. De har inte den statusen och den dragkraften som de hade förr. Och det är underliga kontraktsförlängningar hit. Alltså de väljer. Jag tycker Kingsley Coman-kontraktet är jätteunderligt. Varför de prioriterar det och förlänger honom är väldigt många år istället för att fokusera på ska vi ha Lewandowski eller inte. Nu ska vi se, Liverpool som vi säger alltid pratar om är så otroligt välskötta, sitter med Salah, Mané och Firminos kontrakt som går ut om ett år, så vi kanske inte ska säga för mycket. Nej. Men nej, Lewandowski-situationen är infekterad, en risk att bli långdragen. Och om de ska värva sina spelare först, Barcelona ska se till att de har pengar, är det många olika parametrar som måste klaffa för att de ska kunna göra den här värvningen. Sen vet jag inte om den är helt rätt för Barcelona, men såklart att Lewandowski är Lewandowski.
Ja, det är verkligen så. Vi kastar in en sista fråga innan vi knyter ihop för idag. Den kommer från Viktor Falkenström. Han skriver, apropå Tielemans, borde inte detta bli sommaren då Leicesters bygge fullständigt rasar? Kombinationen av dåligt tabellplacering och många äldre spelare på nedgång bör medföra att de yngre ser sig om efter bättre klubbar. Alltså jag kan nog också se Leicester och deras, ska man säga, perioden de har haft de här senaste säsongerna när de har utmanat och varit snubblande nära den där fjärde platsen två gånger om, att den är över. Och de står inför ett ombygge som kommer bli dyrt, som kommer ta lång tid och kommer vara smärtsamt för Leicester. Det finns ju pengar i klubben och så vidare. Det finns ju resurser att röra sig med, men bärande spelare har sagt Kasper Schmeichel, 35 år gammal. Han har väl inte så många säsonger kvar kanske.
De tittar redan nu på en ny målvakt.
De tittar på en ny målvakt. Jamie Vardy. Så har vi redan under den här säsongen sett att han inte är den gamla Vardy längre.
Men de har ju också redan, där har de redan Iheanacho på plats. De har värvat Patson Daka som är sparkapital där också. När han kommer igång och är helt akklimatiserat i PL så kommer han göra succé. Jag håller inte med. Jag tror inte att de kommer bara rasa ihop fullkomligt. Jag tror att de har byggt upp en tillräckligt bra grund. Det är många år sedan de vann PL-titeln nu.
Ja. Jo, men och de har ju byggt om en gång sedan dess.
Ja,
det och det liksom...
Men de var aldrig nere och vänt. Nej. De var aldrig i träsket och vände. De kollapsade aldrig.
Ja, men frågan är ju då om... men spelare som James Maddison, är han nöjd med att spela en säsong till i Leicester i mitten av tabellen? Om det finns erbjudanden från... Nej,
James Maddison kan mycket väl lämna, men jag tror att Leicester kommer kunna ersätta med något väldigt, väldigt bra då. Jag tror att Leicester har den dragningskraften.
Bruce Brehall är ju den som många hoppas ska vara Maddisons ersättare.
Ja, det kanske han är. Det kanske han är. Men jag tror att de har ändå dragkraften på marknaden för att kunna värva fortfarande väldigt bra spelare. Jag tror att de fortfarande är tillräckligt välskötta för att få ihop ett bra lag. Jag tror inte de kommer kollapsa. Jag tror inte det finns någon risk att de åker ur, att det liksom blir totalt haveri.
Jag tror
de har satt en grund ändå som gör att jag tror att de ska kunna ha en tydlig målsättning och ta en Europaplats varje år.
Ja, jag tror inte att
målsättning. Det borde man kunna förvänta sig att de har byggt upp den grunden.
Kan de sälja in det till sina spelare att vi ska ta en Europaplats nästa säsong? Kan Rodgers göra det?
Det tror jag.
Det finns några uppenbara liksom brister. De måste lösa sina fasta situationer. De kanske behöver ha in en reslig mittback eller två. Johnny Evans är också till åren.
Harry Maguire tillbaks. Vår lån.
Ja, vad fan. Han var ju bra i Leicester.
United är väldigt bra på att betala en miljard för spelare och sen ge tillbaka dem gratis.
Mm, precis.
Till Juventus, som det kan bli med Pogba. Om inte annan i PSG, ja, vi får se där.
Precis. Ja, vi får se. Jag är lite bekymrad över Leicester. Jag undrar om Brendan Rodgers...
Ja, där tycker jag att de borde byta. Absolut, men jag tror att de kommer... Alltså jag säger inte att de ska ta Europaplats, men jag tror att deras... Alltså deras projekt är ändå på en position, deras trupp och allting där de har. Jag tycker ändå att liksom övre halvan ska vara ett krav. Det tycker jag också om Leicester. Liksom. Jag tycker att de är i villa-kategorin. i attraktionskraft liksom.
Ja, jo men det är de ju, det är de ju. Men jag bara så här, du vet, jag vet inte vad det kallas, men då möts liksom, fan nu har jag,
nu kör vi ju TV.
Nu du, ja, precis, nu har vi tittare med oss, men jag tänker att kurvan, för om kurvan ser ut så här,
ja,
så har du en linje som går tvärs genom kurvan. Så ja, befinner sig Leicester där och Villa där. De är på samma höjd nu, men du har en klubb på väg och en klubb på väg ner. Förstår du?
Ja, du tror att du ser det så.
Jag ser det så, som att ja, men just nu så befinner de sig på samma plats, men de är i varsin ände utav
mycket kurvan. Väl, kan mycket väl vara så. Jag tror dock att Leicester
behöver göra någonting för att vända tillbaka den där, medan Aston Villa uppenbarligen är alltså de måste,
de borde vara. Ja, nej,
om
absolut.
Steven Gerrard får ihop det.
Ja. Det är jag inte säker på, men det är en annan sak.
Nej, han har ju inte bevisat det än. Så det kan jag tycka.
Även... Vet du vilken tränare som är ledig nu? Blev det nu? Marcelino.
Ja, men det har ju varit ett spännande namn såklart.
Jag tänkte liksom spontant, vi pratade ju om Everton-tränare i PL-podden. Nu tror jag Marcelino sitter ju också och gör en Zidane. Han sitter ju och väntar på att Luis Enrique ska gå och göra något dumt i Spanien.
Ja, Neil Warnock lägger ju all sin tid på Twitter nu för tiden, så att han är inte aktuell. Ja, in och följ Neil Warnock på Twitter för fan.
Det enda som finns är olika takes på hans roliga video när han tittar in i kameran väldigt nära. Det är det enda han spelar på sitt Twitterkonto hittills.
Ja, jävla dåre. Han håller på med Talksport nu för tiden. Radiokanalen där och ska vara med, då måste han vara på sociala medier också. Hörrni, tusen tack alla ni som har tittat, alla ni som har lyssnat. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen. Då fortsätter vi utveckla vår verksamhet här.
Vår verksamhet.
vi försöker ju också vara på den där delen utav kurvan och kanske inte den där då. Då är vi glada att vi har sådana som Rickard som ringer in och hjälper oss befinna sig på den där kurvan. Så är det. Tusen tack alla som har varit med i alla fall. Vi hörs snart igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.